Podplay. Luften darrar av förväntan i den engelska staden Sheffield. Det är den 15 april 1989. Och över 53 000 åskådare väntar ivrigt på att se semifinalen i fotbollsturneringen FA-cupen. Med bara några minuter kvar till avspark är det bråttom in till arenan Hillsborough Stadium. Tusentals supportrar pressas fram mot den centrala läktarplatsen bakom mål. Det är ingen som har koll på den stadiga strömmen av supportrar som sakta fyller området. Och snart är läktaren fylld till bristningsgränsen. Trycket bara ökar och nu börjar många på läktaren få svårt att andas. Vissa försöker klättra över stängslen för att komma undan trängseln. Men det går inte att ta sig därifrån. När säkerhetspersonalen till slut lägger märke till den kaotiska situationen har flera redan mist sina liv. Och siffran kommer bara att stiga i vad som ska bli känt som en av de dödligaste matcherna i fotbollens historia. Du lyssnar på Kod Katastrof med mig, Ellen Norberg, om Hillsborough-olyckan. En av de mörkaste dagarna i fotbollens moderna historia. Det är den 15 april 1989 och våren har äntligen kommit till Sheffield. Fåglarnas kvitter hörs över kullarna som omger staden. Och inne i centrum fylls parker och uteserveringar av människor i tunna vårjackor och solglasögon. Med strax över en halv miljon invånare är Sheffield en av Englands 10 största städer. Det sägs att orten inspirerats av antika Rom eftersom den ligger utspridd över 7 höga kullar med mörka floder som slingrar sig genom dalarna nedanför. Men internationellt är staden känd som Steel City. För Sheffield har varit ledande inom stålproduktion sedan medeltiden. Och staden är känd för sina knivar och verktyg långt utanför landets gränser. Men efter april 1989 kommer staden att bli känd av en helt annan anledning. Den 15 april hålls semifinalen i FA-cupen i Sheffield. Och den kommer att spelas på Hillsborough Stadium. FA-cupen är världens äldsta fotbollsturnering och har varit en årlig tradition i England sedan den spelades första gången 1872. Den är öppen för lag från de 10 översta divisionerna, vilket ger mindre kända klubbar chansen att tävla mot några av landets främsta fotbollslag. Cupen är en av årets höjdpunkter och följs av flera miljoner tittare hemma i tv-sofforna och fyller läktarna på arenorna. En av dem som ofta står på läktaren är 22-åriga Andrew Devine, en charmig och social kille som växer upp i staden Liverpool, ungefär 2 timmars bilresa väster om Sheffield. Som den äldsta av 5 syskon tar han ett stort ansvar i familjen. Och han tycker mycket om att underhålla sina småsyskon med skämt och lekar. Familjen står varandra nära och Andrews goda humör gör honom till en trygg förebild som de yngre kan se upp till. Under tonåren är han en av de mest populära eleverna i skolan och är en del av en stor vänskapsgrupp som håller kontakten även efter studenten. Tillsammans tillbringar de tid i naturen och på somrarna åker de ut med kanalbåtar och fiskar. Men på sistone har Andrew inte haft lika mycket tid att umgås med barndomsvännerna. Han har nämligen börjat jobba på ett postkontor och utbildar sig dessutom till ekonom vid sidan av arbetet. Men trots det fullspäckade schemat gör han ändå tid för fotbollen, som är hans stora passion. Andrew har varit ett stort fotbollsfan sedan barnsben. Han är en hängiven Liverpool-supporter och följer laget runt om i Europa. Och FA-cupen är en av årets största höjdpunkter. Andrew hejar entusiastiskt på medan favoritlaget klättrar närmare prispallen. När det står klart att Liverpool tagit sig ända till semifinal finns det ingen tvekan om att han ska åka dit. Sheffield ligger inte långt bort och han har varit där förut för att se Liverpool spela. Men semifinalen 1989 kommer att bli allt annat än en vanlig match. den kommer förändra hans liv för alltid. Till skillnad från Liverpool-supporten Andrew så ser den 45-åriga polischefen David Duckenfield inte fram emot den stundande semifinalen. Han är mest bara stressad och ängslig. Han har nämligen fått i uppdrag att ansvara för säkerheten under matchdagen. Ett uppdrag som han inte är redo för. David blev kadett i South Yorkshires poliskår redan vid 16 års ålder. Sedan dess har han klättrat på karriärstegen och nästan 30 år senare är han en av de högt uppsatta i distriktets poliskår. Befordran till polischef kommer bara 19 dagar innan den stora semifinalen och ett av hans första stora uppdrag i den nya rollen är att leda säkerheten vid matchen. Uppdraget fyller den annars rutinerade polisen med en gnagande oro. Trots alla års erfarenhet har han aldrig haft ansvar för ett sportevenemang. Och detta är ett av landets största. För att vara på den säkra sidan kopierar han föregående års rutiner. Vad han inte vet är att de har allvarliga brister, vilket inte kommer bli tydligt förrän på matchdagen. Solen står högt på himlen den 15 april 1989. Det är en strålande vårdag och längs Sheffields breda gator rör sig människor i tunna jackor, stickade tröjor och jeans. Fåglarnas kvitter ekar över dalarna, men i norra Sheffield dränks deras sång av en sorlande folkmassa. Utanför Hillsborough Stadium väntar över 53 000 människor på att semifinalen i FA-cupen ska börja. I folkhavet skymtas supportrar med tröjor och halsdukar i Liverpools blodröda färg. Kampen om en finalplats kommer att utkämpas mot Nottingham Forest. Och luften vibrerar av spänning när supportrar från de rivaliserande lagen försöker överrösta varandra med olika ramsor. Biljetterna till matchen är helt slutsålda. Men en av dem som lyckats snorpa en ståplats är 22-åriga Andrew. Det här är andra året i rad som han reser till Sheffield för att heja på sitt älskade Liverpool i den årliga FA-cupen. Vinden sliter i hans rufsiga bruna hår medan han följer den stadiga strömmen som rör sig mot arenans ingångar. För att undvika slagsmål har polisen bestämt att de olika lagens supportrar ska gå in på arenan via separata ingångar. Majoriteten av Liverpools fans med biljetter till ståplatsläktaren hänvisas därför till ingången Lepping Lane vid arenans västra del. Där måste de passera genom en roterande grind innan de kan fortsätta in på arenan. Men när över 10 000 supportrar samlas vid grindarna bildas en farlig flaskhals. Flödet ingår långsamt och det är få som kan ta sig in medan trycket bakifrån ökar. Med bara 30 minuter kvar till avspark måste den säkerhetsansvariga polischefen David Duckenfield snabbt hitta en lösning för att hantera situationen. Tiden är knapp och det gäller att agera fort. Men samtidigt som han försöker minska trycket vid entrén så fylls den centrala läktaren bakom mål till bristningsgränsen. Det är ingen som ansvarar för att dirigera massorna när de väl kommer in på arenan. Och därmed är det fritt fram att slåss om de bästa ståplatserna. Alla vill mot samma del av läktaren, bakom mål. Och supportrarna pressas mot de höga stängslen medan arenans sidoläktare står nästintill tomma. Trängseln börjar bli akut, men säkerhetspersonalen har inte koll på den stadiga ström av supportrar som fortsätter välla in på arenan. För varje sekund som går ökar trycket och snart kommer situationen vara bortom all kontroll. Fotbollssupportrarnas jubel och ramsor ekar över fotbollsplanen. Klockan börjar närma sig 3 på eftermiddagen och det är mindre än 10 minuter kvar till avspark. Spänningen är påtaglig och luften vibrerar av förväntan. Men utanför arenan börjar polischef David Duckenfield och hans poliskår få allt mer bråttom att få in de återstående supportrarna. Men istället för att fördröja matchstart ger polischefen klartecken åt att öppna en av arenans utgångar. Till skillnad från de 7 ingångarna, som består av roterande grindar, är utgången en bred öppning som supportarna snabbt kan ta sig igenom. Omkring 2000 människor slussas in och trycket utanför arenan börjar lätta. Rädslan över att missa avspark driver folkmassan framåt och alla tar den mest självklara vägen. Tunneln som leder till kortsidans centrala del bakom mål. Ingen har spärrat av ingången trots att sektionen är fylld till bristningsgränsen. När den sista vågen supportrar kommer in utbryter en kvävande panik. Tusentals kroppar pressas in i varandra medan trycket bakifrån fortsätter att öka. Längst fram kläms människor mot grindarna som omger läktaren. De kämpar för att komma undan trängseln, men det finns ingenstans att fly. Mitt i kaoset står den 22-åriga Andrew. Vad som skulle bli en av årets stora höjdpunkter har förvandlats till en mardröm. Och om trängseln inte lättar snart kommer det bli fråga om liv och död. På de andra läktarna börjar människor lägga märke till kaoset. Några kastar oroliga blickar på den hoppressade folkmassan. Men ännu är det ingen som förstår allvaret i situationen. Trycket mot 22-åriga Andrews bröst gör det omöjligt för honom att andas. Och snart börjar det svartna framför ögonen på honom. 3 minuter innan avspark leder trycket från folkmassan till att en av grindarna runt den centrala läktaren plötsligt flyger upp. Poliserna på andra sidan grinden tolkar kaoset som ett försök av supportrarna att rusa in på plan. De tvingar tillbaka alla Liverpool-fans in i den överfulla läktaren. Men bara någon minut senare flyger grinden upp igen. Nu börjar polisen inse att det inte handlar om någon stormning. Och trots att det går emot deras instruktioner börjar de öppna grindarna vid sidan av den centrala läktaren. Några supportrar kämpar fortfarande med att försöka klättra över stängslen. Men nu kan i alla fall en del av folkmassan äntligen ta sig ut. Poliserna hänvisar de omtumlade fansen till arenans sidoläktare. Men i det rådande kaoset är det omöjligt att få någon översikt över situationen. En minut innan avspark står flera supportrar som lyckats ta sig ut från läktaren vid sidan av planen. Många av dem försöker fånga polisens och funktionärernas uppmärksamhet genom att gestikulera mot trängseln och ropa att människor kvävs. Kommunikationen mellan poliserna är bristfällig och det är först 6 minuter efter matchstart som polischef David Duckenfield ger order om att avbryta matchen. Vid det här laget är människor fortfarande fast i trängseln. Men det är alldeles för få poliser på plats och alla får inte hjälp i tid. Det kallas på förstärkning och poliser från hela distriktet dirigeras till Hillsborough Stadium. Men de får ingen klar bild av vad som pågår. När de väl kommer fram förväntar de sig att de ska hantera oordning och bråkiga supportrar. Istället möts de av panikslagna människor som kämpar för att komma loss från den dödliga trängseln. Polischef David Duckenfield har frusit i den rådande krisen. Han tar inget tydligt kommando över situationen och den bristande kommunikationen blir förödande. När det kallas på sjukvårdare ges ingen ordentlig beskrivning av situationen, vilket leder till att alldeles för få ambulanser skickas dit. Polisen utanför arenan har dessutom ingen aning om varför ambulanserna dyker upp och sjukvårdspersonalen måste själva organisera räddningsarbetet. Uppdraget är överväldigande. Vid det här laget ligger nära 100 personer livlösa och ännu fler behöver akut vård för att överleva. Bland dem finns den 22-åriga Liverpool-supporten Andrew som har skadats svårt i trängseln. Han förs omgående till sjukhus. Klockan 7 på kvällen den 15 april 1989 har mörkret lagt sig över Liverpool. Då knackade plötsligt på dörren till den 22-åriga Andrews familjehem. Det är en av hans pappas vänner, en polis som har varit i tjänst under dagen Han berättar att det har skett en fruktansvärd olycka i samband med fotbollsmatchen på Hillsborough Stadium. Familjen kontaktar genast en samordningscentral i Sheffield och nås av nyheterna. Andrew har skadats svårt och de måste skynda sig om de vill hinna ta farväl av sonen medan han fortfarande är vid liv. Mindre än 2 timmar senare möts familjen Divine av en fruktansvärd scen. Andrew, den vanligtvis skämtsamma och snälla storebrorsan, ligger orörlig i en sjukhussäng. Trycket från folkmassan har krossat hans bröstkorg och under en tid har hans hjärna inte fått något syre. Maskinernas pipande är det enda som indikerar att han fortfarande är vid liv. Men läkarna varnar för att Andrew troligtvis inte kommer att överleva natten. Efter olyckan på Hillsborough Stadium förs drygt 760 personer till sjukhus. Över 90 supportrar har redan avlidit och flera kämpar nu mot livshotande skador. Bland offren finns män och kvinnor i alla åldrar, men det är främst unga killar som dör i tragedin. Majoriteten av de avlidna förs till Northern General Hospital, där en rättsläkare beslutar att de ska fotograferas för identifiering. Tanken är att det ska vara lättare för familjerna att först se bilderna innan de konfronteras med deras döda kroppar. Men det tas lite hänsyn till hur fotografierna presenteras. Många anhöriga får ingen förvarning innan bilderna visas och i vissa fall visas fel fotografi. Bilderna visas upp hastigt, utan stöd eller empati från polis. Och för många förvärras bara den redan traumatiska upplevelsen. Dagen efter tyngs himlen över Sheffield av regntunga moln, som om själva staden sörjer. Samtidigt som drabbade familjer försöker bearbeta förlusten av förlorade föräldrar, syskon och barn, riktas skarpa blickar mot Sheffields poliskår. Många menar att de bär ansvaret för tragedin eftersom de misslyckats med att upprätthålla ordning och säkerhet under evenemanget. Men istället för att ta ansvar går polisen till motattack. De hävdar att Liverpools supportrar varit berusade, stökiga och svårhanterliga. Polischef David Duckenfield eldar på lögnerna genom att påstå att det var supportrarna själva som tvingat upp utgångsgrinden. Den som slussat in över 2000 människor på den redan överfulla läktaren. Det sprids dessutom uppgifter till pressen om att flera supportrar ska ha kissat på polis och räddningspersonal. Och att de har skadat en polishäst genom att bränna den med cigaretter. I medierapporteringen förvandlas de drabbade Liverpool-fansen till våldsamma huliganer som på egen hand orsakat tragedin. Utöver att de ska ha varit aggressiva mot polisen hävdas det dessutom att de har försökt hindra räddningstjänsten när de kommit till platsen. Men värst av allt är anklagelserna om att supportrar ska ha stulit småmynt och plånböcker från de döda. Några månader efter den ödesdigra matchen på Hillsborough Stadium vaknar 22-åriga Andrew ur sin koma. Han har överlevt mot alla odds, men blicken i hans bruna ögon är förändrad. Syrebristen i hjärnan har lett till permanenta skador. Andrew, som tidigare älskat att fiska och tillbringa tid i naturen, kan nu varken prata, äta eller gå. Livet har tagit en brutal vändning. Inte bara för Andrew, utan även för hans familj. I flera månader har de levt med rädslan över att deras äldsta son aldrig ska vakna igen. Faktumet att han överlevde beskrivs som ett mirakel, trots de omfattande skadorna. Men fast han vaknat ur koman kommer det att dröja ytterligare 2 år innan han kan lämna sjukhusets sterila rum bakom sig. När han äntligen blir utskriven och får komma hem börjar ett nytt kapitel med nya rutiner. Trots att Andrews tillstånd kräver att han alltid har en vårdare närvarande viker familjen aldrig från hans sida. Deras vardag anpassas efter hans behov. För Andrews föräldrar är fast beslutna vid att sonen ska leva resten av sina dagar så lyckligt som möjligt. Åren går och sakta men säkert anpassar sig familjen Devine till sin nya verklighet. Under varmare årstider tar de med Andrew till Liverpools matcher. Trots allt han har gått igenom kan inget dämpa hans passion för favoritlaget. Snart blir han ett välkänt ansikte på läktaren och hans outtröttliga engagemang smittar av sig på såväl supportrar som spelare. Hans närvaro och kärlek till sporten gör honom till en levande symbol för klubben. Samtidigt som Andrews familj vänjer sig vid sin nya vardag så pågår en utredning om vad som orsakade olyckan på Hillsborough Stadium. Strax efter den ödesdigra semifinalen fastslår en preliminär rapport att det var polisens agerande som var orsaken till tragedin. Framförallt eftersom ingen stängt tunneln till den centrala läktaren när den nått sin maxkapacitet. Nyheten väcker ett hopp om att de drabbade Liverpool-fansen kommer att få rättvisa. Men det blir inte långvarigt. Ett år efter tragedin fastslår en rättslig undersökning att det inte finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal. Rättsläkarens rapport hävdar dessutom att alla offer varit bortom räddning en kvart efter matchstart och deras död klassas som en olyckshändelse. Beslutet väcker ursinniga protester. Anhöriga till offren menar att myndigheterna försöker att mörklägga polisens ansvar i tragedin. Över hela landet kräver supportrar att de ansvariga bakom olyckan ska ställas till svars. Men det kommer att dröja nästan 2 decennier innan deras röster blir hörda. Vintersolen lyser över Sheffields snötäckta kullar. Det är den 15 december 2009. Och lite mer än 20 år har gått sedan katastrofen på Hillsborough Stadium. Sedan dess har supportrar och anhöriga kämpat för att de ansvariga ska ställas inför rätta. Men det är först nu, 20 år efter att 96 människor mist sina liv, som myndigheterna slutligen startar en statlig utredning. De inrättar Hillsborough Independent Panel, som ska granska dokument och uppgifter från olyckan. Arbetet tar ungefär 3 år, men 2012 kan panelen slutligen presentera sina resultat. De slår fast att polisen faktiskt har försökt mörklägga sin inblandning i katastrofen, både genom att svartmåla supportrar och förfalska officiella dokument. Panelen konstaterar också att 41 dödsfall hade kunnat förhindras av en smidigare räddningsinsats. Och rättsläkarens beslut att klassa dödsfallen som olyckshändelser ogiltigt förklaras. Resultatet leder till att flera poliser och tjänstemän ställs inför rätta, anklagade för bland annat grov vårdslöshet och tjänstefel. Bland de åtalade finns den tidigare polischefen David Duckenfield. Det är många som har väntat på den här dagen. Bara 2 år efter olyckan förtidspensioneras han på grund av posttraumatisk stress. Kritiker menar dock att detta var ett medvetet val eftersom pensionerade poliser inte kan ställas inför disciplinära åtgärder. Under en utredning år 2015 erkänner den 72-åriga David Duckenfield att han har ljugit om händelserna vid matchdagen. Tidigare har han påstått att det var vilda supportrar som tvingat upp utgångsgrinden som snabbt slussat in över 2000 människor. Men nu verkar det som att hans samvete har hunnit ikapp honom. Han ber om ursäkt till offrens familjer och tar på sig ansvaret för många av de misstag som ledde till tragedin. Äntligen får offrens familjer det erkännande som de så länge kämpat för. Men glädjen blir kortvarig. För när David Duckenfield ställs inför rätta år 2019, 30 år efter katastrofen, frikänns han från alla anklagelser. Juryn bedömer att trots att han har gjort misstag så går det inte att bevisa att hans agerande var den direkta orsaken till dödsfallen. Även de andra poliserna som åtalas frias. Och i slutändan är det bara Hillsborough Stadiums egna säkerhetsansvariga som döms för att det inte funnits tillräckligt många ingångar. Straffet blir böter på 6500 pund. Detta blir ett hårt slag mot familjerna. I årtionden har de kämpat för rättvisa och det ynka straffet, en böter på 6500 pund, anses otillräckligt. Men trots besvikelsen känner dock många en stor lättnad. Sanningen har äntligen kommit fram och supportrar som hittills stämplats som huliganer är äntligen rentvådda. Samma år som den före detta polischefen David Duckenfield frias i domstol tar Liverpool hem segern i Champions League. Staden fylls av jublande fans när klubbens rödmålade buss rullar genom Liverpools gator. Innan spelarna drar sig tillbaka till sitt privata firande så ska de bara göra ett viktigt stopp. Lagkaptenen Jordan Henderson vill nämligen visa upp trofén för den nu 53-åriga Andrew Devine som har blivit ett känt namn inom klubben. Två år efter besöket dör Andrew i sitt familjehem. Det krävs ingen rättsläkare för att slå fast att hans tidiga bortgång har en direkt koppling till olyckan på Hillsborough Stadium. Därmed blir Andrew den 97:e och sista offret i tragedin. Men historien kommer alltid att minnas honom som ett passionerat fan vars kärlek till sporten gjorde honom till en evig del av Liverpools själ. Klubben minns honom och de andra offren genom att sätta numret 97 på sina tröjkragar så att ingen någonsin glömmer tragedin på Hillsborough Stadium. Du har lyssnat på Kod Katastrof om Hillsborough-olyckan med mig, Ellen Norberg. Manuset skrevs av Anna Siafar. Klippning och ljuddesign av Evelina Färnerud. Redaktör är Alex Häger. Producent är Oliver Bergman. Exekutiv producent är Victoria Rinkos. Kod Katastrof produceras av Podplay.
Podplay. En del av